Hej och välkomna till avsnitt 54 av Modiga människor. Och jag har med mig inte mindre än fyra personer idag. Fyra legitimerade sjuksköterskor. Och jag vill börja med att presentera Ingvar Ågren. Pia Hautajärvi.
Hej, hej.
Camilla Märdotter.
Hej.
Och Lotta Harming.
Hej.
Hej. Och jag tänker att vi kommer att börja i tur och ordning. Och bara så att ni får säga lite vilken ni är. Och ja, er profession. Och kanske också vad som gjorde att ni valde att vara med här idag. Så vi börjar med dig, Ingvar.
Ja, jag gick utbildningen 1983 på Birgittaskolan i Linköping. Och jag har väl då arbetat mestadels inom äldrevården. Men idag är jag ju, ja, jag är ju 66 och är ju pensionär. Och var lite lugnare, jag har fyra barnbarn och så vidare, men jag har alltid varit ute och vikarierat och så att säga haft lite kontakt med sjukvården. Sen har jag många vänner som är sjuksköterskor också. Så att, men jag har inte direkt erfarenhet de sista åren och absolut inte nu under den här covid-krisen. Jag har inte erfarenhet av att vara ute i vården, men jag har följt med väldigt noggrant kan jag säga. Mm.
Ja.
Så det är lite övergripande bara.
Ja, men jag tänker vi kommer ha en stund. Så att jag tänkte en kort presentation, det blir perfekt. Så vi går vidare till dig, Pia då.
Hej, jag heter Pia. Jag har varit färdig sjuksköterska 2006. Jag har en kort sväng in i äldrevården. Bestämde mig för att läsa vidare. Jag har varit legitimerad barnmorska 2009. Och har mestadels jobbat inom förlossningsvården efter det. De sista åren på bemanning så jag har sett lite olika ställen. Medicinavdelningar, äldrevård, olika förlossningskliniker. Mm. Ja, har väl alltid brunnit för att ta reda på mer hela tiden.
Mm. Ja, vad fint. Camilla.
Hej.
Hej.
Hej. Jag blev precis som Pia färdig sjuksköterska 2006. Och jag kände väl egentligen redan under utbildningen att jag inte riktigt kunde gå i god för precis allting man gör. Jag tyckte det var väldigt mycket läkemedel som lösning på det mesta. Men jag jobbade ändå i 3 år som nyfärdig och var på en avdelning för medicin och kirurgi. Så jag fick se lite av varje, multisjuka patienter och fick en överblicksbild kan man ju säga på många olika diagnoser. Där mycket handlade om läkemedel och läkemedel och läkemedel. Så jag lämnade faktiskt vården 2009 och sen startade jag eget redan 2008, så jag har jobbat med lite andra komplementärmedicinska behandlingar i 10 år, bland annat massage och samtal och så också, som inte behöver gå in på djupare. Jag återvände i alla fall till sjukvården 2008, så nu jobbar jag på operationsenhet och jobbar på en uppvakningsavdelning. Ta hand om nyopererade patienter. Mm. Eller inför operation. Mm. Så att jag har varit med hela tiden sedan covid drog igång. Har jag varit i sjukvården.
Ja, och du hoppade också in extra.
Ja, det stämmer. Jag har jobbat inte jättemycket, men jag har jobbat en del på akutmottagningen på det sjukhus där jag arbetar. Mm. Både förra året då, några veckor och även lite i år. Mm. Så det har jag.
Tack. Och du Lotta?
Ja, jag har jobbat i sjukvården. Först som undersköterska. Jag tror det är 86-87, så det är 1000 år snart nu då. Läste vidare till sjuksköterska efter att ha jobbat några år inom mestadels akut IVA, ambulans och så vidare då. Så, men sen läste jag, så jag var färdig 94 som sjuksköterska och jobbat mestadels inom kirurgi och akut sjukvård. Men sen blev det operationssjuksköterskeutbildning som nästa steg, och då har jag jobbat ungefär 10 år som operationssköterska efter det då, så jag var färdig 2010. Och sista 2 åren, så jag har inte jobbat inom covidvården, utan jag har gått över till en privat mottagning där vi jobbar med hälsoundersökningar. Så att jag har inte varit involverad mer än att jag träffar långtidscovid eller vad det är, och ja, olika efteråt då, så att de som har problem med lungor och så vidare, så tar vi hand om dem.
Ja, jag funderar på om jag ska börja med att läsa upp den här informerat samtycke. Det är ju en ganska bra grund faktiskt till det här samtalet. Så att jag tänker, jag gör det helt enkelt. Och vad betyder då informerat samtycke? Innan du deltar i ett forskningsprojekt så kommer du att få ett dokument om informerat samtycke skrivet på ditt modersmål. Dokumentet innehåller all nödvändig information till forskningsprojektet, så att du känner till arbetsprocessen och vad som förväntas av dig som deltagare. Det innebär att du måste läsa igenom dokumentet innan du bestämmer om du vill delta i studien eller inte. Detta för att du ska känna dig bekväm med att delta. Dokumentet innehåller alla detaljer om forskningsprojektet som är ändamålet, varaktigheten, nödvändiga förfaranden och viktiga kontakter. Det innehåller även information om risker, eventuella biverkningar och eventuella fördelar. Utöver detta kommer du även att diskutera arbetsgången med studiens läkare och sjuksköterska. Om du inte vill delta i forskningsprojektet efter de inledande intervjuerna respekterar vi ditt beslut. Vi respekterar också ditt beslut om du ångrar dig och vill avsluta studien efter att du har lämnat informerat samtycke. Du ska känna dig trygg och vilja genomföra studien för att det är någonting som du önskar och inte för att det är något du känner dig pressad till att göra. Du har alltid rätt att dra dig ur studien om du vill. Och då tänker jag jag lägger ut då texten. Så jag känner ingen som har fått en sån här blankett som har tagit den här injektionen. Och hur kommer det sig, tänker jag bara. Det landar ju lite i det. Du ser ut som att du vill svara på det.
Jag kan bara skriva under på det, att det är ju så det är. Där är inget informerat samtycke. Och det borde det vara.
Och jag kan också skriva under på det. Har jobbat inom äldrevården. Kom in där en sväng. Och jag har aldrig sett någon sån blankett för informerat samtycke i samband med infektioner.
Nej. Och det är en mycket bra fråga att ställa sig, varför det inte ges. Det är en mycket bra fråga. Som alla människor, och framförallt människor inom sjukvården, borde ställa sig.
För jag tänker,
Frågan är ju om de vet om att det är ett nödgodkänt läkemedel.
Mm.
Det här. Och, jag tänker att okunskap.
Och samtidigt så vet ju ändå ganska många inom vården om man borde veta vad informerat samtycke är, och alla som håller på med att ge de här injektionerna borde känna till att det är en skyldighet.
Men jag ser inte att någon, alltså de här diskussionerna som är på nätet med kollegor, jag ser inte någon som förstår att det här är nödgodkänt och att det fortfarande, att själva studien som ska ligga till grund för ett godkännande, den är ju inte klar förrän tidigast för tidigast 2022, men för de flesta som Pfizer är det ju 2023 som så, och när man har haft de här diskussionerna så är det ju väldigt, alltså jag har inte träffat någon förutom vi har ju samlats några stycken sjuksköterskor nu som har lärt känna varann, men väldigt få av mina gamla kollegor till exempel, och på det här stora sjuksköterskeforumet som de väldigt, väldigt många, det är väl 34 000 sjuksköterskor som är medlemmar där. De verkar absolut inte känna till det här och inte. Så diskussionen som är där, den faller ju lite platt när man inte förstår. Och då är det inte så lätt att fråga efter ett sånt här dokument heller. Så.
Nej, men man måste ju veta om vad det innebär.
Nej, men precis. Men, om man inte vet så vet man ju inte. Men det är väl en hel del saker som är så inom vården. Jag jobbar ju som doula till exempel. Och det är ju väldigt mycket som jag själv har sett där den födande kvinnan inte får information. Mm. Så att hon kan ju inte heller ta ställning till någonting, för hon har inte fått informationen.
Mm. Ja.
Och det är så jag tänker, det är ju samma här. Alltså så här, människor får ju inte ens en möjlighet att ta ställning. Mm.
Mm.
Men nu är det ju, jag tänkte att vi går all in. Alltså så här, det som händer nu, det är ju att våra barn, det först ut är ju 16 till 18 år. Och jag ber om ursäkt till dig som skrev till mig som jag inte hunnit svara än. Men det, en mamma kontaktade mig igår som har tonåringar. Och hennes ena tonåring kom hem och berättade att de hade fått frågan på sin första skoldag. Vilka har vaccinerat sig? Och sen handuppräckning på det.
Det är inte okej.
Nej.
Jag
tänker att är det etiskt möjligt att begära det av barn, ett nödgodkänt läkemedel?
Nej.
Man har ingen skyldighet att svara på den frågan.
Mm.
Överhuvudtaget.
Och det vet ju inte barnen.
Nej.
Nej.
Men därför att man behöver inte utlämna någon sorts hälsoinformation, medicinsk information till andra människor. Utan det är någonting högst personligt. Så det är allt annat än okej.
Men det är ju där vi är nu i samhället. Där vi också har, jag menar, personer inom sjukvården som inte heller känner till den här informationen om att det är ett nödgodkänt preparat vi pratar om.
Mm.
Mm.
Mm. Precis. Och därför det är ju experimentella injektioner man ger.
Mm.
Allt annat skulle vara en fullständig osanning. Det är ju, det kan vem som helst kolla upp att både Pfizer och AstraZenecas injektioner, de är inte godkända förrän i början på 2023. Och Modernas i oktober tror jag det var, 2022, då är studierna avslutade. Och då vet vi ju fortfarande inte om där är långtidsbiverkningar som ligger längre fram.
Mm.
För i vanliga fall så säger man att det är 5-15 år som uppföljningen ska vara. För att man ska kunna fastställa någorlunda säkerheten och långtidsbiverkningarna. Och där är vi inte. Långt ifrån.
Nu tänker jag att jag ställer en personlig fråga och sen så kommer jag in. Men att vara sjuksköterska idag, alltså så här att jobba inom vård och sen faktiskt sitta här i den här intervjun. Jag vill verkligen ge en eloge till er. Jag tycker att ni är fantastiskt modiga. Men jag har ju inte sett många såna här intervjuer florera runt. Så att ni är väldigt unika och jäkligt modiga. Hur har det kunnat bli så här? Jag tänker så här att hur kan vi ens ha ett samhälle liksom, 2021 där vi ska behöva känna oro liksom, inför vad vi tycker, känner, tänker och att våra liksom, yrkesprofessioner kanske också där människor idag riskerar att bli av med sin legitimation. För så är det ju faktiskt.
Men det är ju hela klimatet, samtalsklimatet är ju jättetufft oavsett vilken bransch. Och, alltså vi har ju nästan inget samtal längre utan allting handlar bara om att drämma sin egen åsikt i huvudet på folk. Så att det är ju samma inom sjukvården att om vi tar upp att det kanske inte stämmer med det du säger. Då, det blir ju ingen sakdiskussion direkt kan man ju säga. Utan det handlar ju mer om att vi pratar om tro. Och nej men jag tror inte på vad du säger.
Ja, vi är så långt ifrån
jag visar ju. Förlåt, vad sa du?
Ja, vi är så långt ifrån vetenskap så ja, det bara kan precis. Bli.
Exakt.
Ja, och även om man visar länkar, man visar saker som backar upp så som man kan göra eller borde göra i en diskussion där man ska försöka ha någon slags vetenskaplig höjd på det hela så avslutas det och man får till svar att nej men jag tror inte det och jag känner inte så och då har man ju gått över på någon mer alltså. Det här är ju mer religion då, att man inte pratar forskning längre. Utan det här är ju, och kan man inte ifrågasätta någonting så då blir det väldigt, väldigt farligt inom, i synnerhet inom sjukvården.
Ja.
Jag upplever att det har varit en total avsaknad av någon sorts nyanserad medicinsk vetenskaplig debatt i allmän media. Det får ju inte förekomma.
Nej.
Det borde vara en självklarhet i en sån här stor fråga.
Så du vill säga någonting också, Ingmar?
Ja, alltså, jag tycker att media har inte presenterat någonting annat än att det är fördel att vaccinera sig. Jag är ju allergiker. Jag tål inga penicilliner. Och det är ett lätt val för mig att avstå vaccinering därför jag har en skälig grund för det. Jag skulle vara mycket osäker om jag skulle ta en injektion som är under prövning, kan vi säga då. De flesta människor tar ett beslut att kanske göra det här ändå. Men det här är ju ett sånt beslut som kan vara väldigt livsavgörande. Och jag tycker att det finns för lite kunskap som finns allmänt tillgänglig via massmedia. Mm. Och den information jag har fått, den har jag fått via andra läkare, forskare och människor som har kunnat förmedla länkar och visa på det finns saker som man bör beakta innan man tar ett sånt här beslut.
Mm.
Vissa beslut kommer att påverkas oerhört mycket resten av livet. Det här kan vara ett sånt.
Ja.
Det andra kan vara, ska jag köra om den här bilen nu? Hinner det bli rött eller inte?
Mm.
Jag tror att man måste veta vad man tackar ja till.
Mm.
Men du måste också veta vad du tackar nej till.
Mm.
Den stora skillnaden kan vara, och det har vi sett, det kan ändra hela vad du trodde det skulle bli.
Mm.
Biverkningsregistret är uppe över 60 000 nu. Och det är officiella syften med misstänkta dödsfall, 300 i Sverige.
Mm.
Och jag glömmer inte den första kvinnan där massmedia talade om det här. Sen har det varit ganska tyst.
Mm.
Och jag tror att vi behöver få... Man talar om att vi ska ha en vaccinationstäckning. Jag har hört det begreppet. Vaccinationstäckning. Jag skulle vilja ha det förstnämnda, en informationstäckning först. Sen kan vi prata om hur ska vi hantera själva det här att vilka bör vaccinera sig. Jag tror att det finns en grundläggande ståndpunkt här. Ta hand om dem som är äldre, utsatta, multisjuka. Men precis som Pfizers tidigare vice vd och forskningschef säger, vi ska inte massvaccinera miljarder människor för att ta hand om ett fåtal som riskerar att råka illa ut. Jag tror att det finns så många nu att sluta sig tillbaka på, till exempel också Ann-Katrin Engvall som varnade 2009. Hon är immunolog i Uppsala, som varnade för massvaccineringen då. Men man tog inte hänsyn till någonting det hon sa. Hon går ut igen och talar om att massvaccineringen, den kan få oanade följder. Vi kan inte överblicka vad som kommer att hända nu. Jag tror att det är viktigt att vara en ställning. Ska jag ta det här eller inte? Vi behöver inte värdera vem som är vad. Det är inte våran sak. Och vi kan inte, om myndigheterna säger så här att ja, men risken är väldigt liten. Men det är inte myndigheterna som ska göra en riskbedömning. Men jag ska ta hänsyn till hur det påverkar mitt liv. En myndighet kan ju säga att 100 av 1 miljon får biverkningar. Och det kan man tycka inte är så farligt, men för de 100, eller om det eventuellt jag får den biverkan, då kan det ju vara förödande. Jag själv måste göra riskbedömningen. Tacka ja eller tacka nej.
Precis, men då måste jag ju också få hela bilden.
Ja,
men, så att jag har en möjlighet att välja.
Ja, men nu är det ju så här, om du tittar på Aktuellt-intervjuerna. Mm. Det var ju två. Det var ju bland annat Jan Albert förra veckan med en kvinnlig då. Men det fanns ju ingen på andra sidan bordet som kunde gå i svaromål varför man inte skulle vaccinera sig eller kunna komma med invändningar, utan du är ju alltid företrädare för allt detta.
Mm.
Det är väldigt allvarligt när vi ska komma till en slutpunkt så småningom. Hur har vi skaffat kunskap? Men jag känner mig ganska trygg att i något tillfälle så kommer det här att vända. Och folk kommer känna viss oro. Jag gjorde en inlaga förra veckan när Gävleborg gick ut, region Gävleborg gick ut och önskade alla att vaccinera sig och boka tid av ungdomarna. Jag la in en inlaga om det där och tycker att det här var inte okej. Okay. Därför att barn i den åldern ner till 16 år har inte tagit reda på varför och vad det kan innebära. Jag fick omkring 100 inkommande messenger från föräldrar som undrar hur de ska bete sig. Det är inte lätt. Men om familjen är överens, barnet är överens att tacka nej, då är det det som gäller. Och jag föreslår att man inte alls går till mottagningen om man är överens, utan man står för sina ståndpunkter och vaccination, det är ju någonting som är frivilligt. Det ska krävas ett samtycke och ett informerat samtycke, och det gör det inte idag, tycker jag.
Det måste jag bara lägga ut den kontexten. Jag såg ju den här som gick ut till föräldrar i Stockholm. Det var tre punkter. Att båda föräldrarna ska vara överens. Och sen om man är ensam vårdnadshavare så räcker det med den ena föräldern. Och sen det tredje alternativet. Om man inte är överens med sina föräldrar så har man ändå rätt. Och den lirar ju liksom inte med de där andra två.
Ja.
För då räcker det att tonåringen själv går iväg och träffar dig, Lotta. Så här, och du säger, oj, vilken kavall. Det var ju några kriterier där. Du kommer i tid, du kan säga ditt personnummer och det var några såna enkla saker till. Då, det är helt okej. Det är grönt på den.
Ja. Du vill ha 200 kronor som det är i vissa regioner.
Mm.
Att man mutar lite också för säkerhet.
Ja, de har ju disco i Örebro. Såg jag senast idag. Det jag tänkte på, det är ju att det kan vara svårt att relatera till siffror. Man ser att det är 60 000 inskickade biverkningar till Läkemedelsverket. Men vad betyder det egentligen? För då har man ju ofta hört kommentaren om att ja, men hur mycket biverkningar har inte p-piller till exempel. Det har ju också blodproppar och sådär. Så att jag tror att det kan vara svårt för många att relatera till vad det här betyder egentligen. Jag sa ju ifrån vaccinationer för att jag kände att biverkningar drog iväg när jag jobbade under våren. Inom kommun då.
Ja, det är samma med mig då, att jag tackar nej till att både vid svininfluensan och även nu då har man fått inbjudan att delta i vaccinationerna, men jag har ju naturligtvis tackat nej till det. Jag kan inte ta på mitt ansvar att det skulle ske någonting som jag har varit ett instrument för, eller varit den som handgripligen har gett injektionen. Det är många sjuksköterskor som lider med de här narkolepsibarnen för länge sedan. Och det är svåra beslut för föräldrar att skicka sina barn att vaccinera sig om man inte kan säkerställa att de kommer att bli friska.
Jo, i början så kände jag ju att ja, men om de är äldre och man inte har något val, då kanske man ändå väljer att ta den här injektionen. Men sen när man ser att biverkningar drar iväg, då känner jag i alla fall jag att det går inte liksom. Man kan inte ställa till med mer skada än en nytta.
Får jag fråga, Pia, betyder det att du själv var ute och faktiskt var vaccinerad?
Ja.
Hur känns det att prata om det här?
Ja, det är lite jobbigt faktiskt.
Mm. Men jag plockade upp det. Så att...
Mm. Och jag kan ju bara tänka mig hur det kommer att se ut framöver. Mm. När det går upp att vad vi ställer till med, eftersom vi inte vet.
Vi kan ju säga i alla fall, jag är inte motståndare till vacciner i allmänhet. Jag har ju nyligen vaccinerat mig mot TBE.
Mm.
Och ska ta ytterligare nu här sensommaren, för att för många, många år sedan så hade jag borrelia. Nu kan man inte vaccinera mot det, men följdeffekten av att jag inte kunde utredas på en gång var väldigt dramatiska, väldigt svåra och bara en borrelieinfektion. Men så småningom fick jag penicillin, men antibiotika. Men så småningom senare, i ett senare skede, så har vi tänkt på det här med diabetes. Och det kan ju helt obehagliga följdeffekter. Så vi vaccinerar oss mot det. Men det här är så pass främmande, så pass nytt. Så många forskare och läkare som tycker att man ska vara mer försiktig. Och det tycker jag också.
Mm. Ja, precis det du tar upp här, Ingvar, det är ju att det här diskussionen, när man inte känner att man får hela bilden, det gör ju att vaccinmotståndet ökar ju totalt sett, för att människor känner ju sig osäkra på överhuvudtaget nu, får jag rätt information? Så att det är ju väldigt viktigt att alltid vara transparent här och prata tydligt om risker och fördelar.
Ja, alltså individen måste ha ett beslutsunderlag. Mm. Jag förstår de som vaccinerar sig, som kanske jobbar nära patienter i vården. Jag har ju bekanta vänner både hemma och på landet där man har valt att vaccinera sig. Och då kanske det är ett rätt beslut just för den personen. För en annan person kanske det är definitivt inte alls är bra. Man måste ta det egna personliga ansvaret, och då behöver man mer information, tycker jag.
Ja, precis. Och det är ju det vi kommer tillbaka till, att då måste du ha hela bilden.
Mm.
Du kan ju inte göra ett informerat val om du inte har fått informationen. Det tänker jag jättevikt. Nu så har vi ju, det går ju ganska fort nu. Det är ju rasande fort. Liksom. Igår när jag gjorde den här sändningen med Lars Bern, 5 minuter innan vi gick ut, så ringer min man och säger att de har den här presskonferensen, lärarna. Nu så förstod jag det som att de sa nej. Men bara att man börjar trycka på med ännu. Ja.
Ja, och det är ju samma inom idrottsföreningar och överallt. Alltså, de går ju ut överallt nu. Och när man inte vet att det finns någonting annat, så är det ju självklart att man vill ju hjälpa till och informera och se till att barn och ungdomar får den här informationen. Men det är ju inte deras jobb att göra det, kan man säga. Utan det här är ju ett, precis som vi säger här, det är ju ett beslut som man ska ta själv, och i barnens fall så ska det tas i samråd med sina föräldrar eller vårdnadshavare då.
Jo, men jag menar, ingenstans i vår historia så kan jag hitta att vi liksom har människor som är medicinska experter precis överallt. Men, som jag berättade, den här läraren som väljer att fråga sina elever vilka har vaccinerat sig i sommar. Men en sportklubb, de har inte med det att göra. Nej. Jag tänker att innan vi hade den här intervjun så hade jag ett samtal med en god vän, och vi pratade om, jag har en lång historia själv av att läsa teologi i många år, och är det någonting som det här landet saknar, så är det ju liksom en djup förankring till någonting större. Alltså, det är ju någonting som vi har liksom plockat ner och plockat bort. Det finns ju nästan ingenting sånt kvar. Så. Och sen så såg jag den bilden cirkulera på en stor spruta och en massa människor som gick ner och knäböjde sig precis som för ett altare. Och så tänker jag, det är det jag ser och upplever. Det är som en ny religion. Det här är vår tids religion och det har gått rasande fort. Liksom. Jag tänker också, finns det också ett behov av människor att faktiskt ha någonting? Och, alltså så nu, jag bara försöker förstå. Ja. Uppenbarligen. Ja. Så behöver vi ju tro på någonting.
Ja, men det kan ligga något i det du säger, men jag vill påminna återigen om den här svininfluensan. Och Annika Linde var ju tidigare våran statsepidemiolog. Hon vaccinerades inte för den. Med det enkla uttrycket att det är bättre att ha en infektion hos normalt friska människor, för då har du i princip ett livslångt immunförsvar som täcker upp. När man sedan offentligt arbetar och precis profilerar att man ska vaccinera sig, det stämmer inte överens hur man agerar själv. Vi vet ju inte alls hur företrädarna gör själva nu med sina vaccininjektioner, för att tusan om det skulle slå helt fel. Och det är viktigt här att själv göra en bedömning. Ska jag ta till mig det här eller ska jag avvakta? Ingrid och jag fick ju tid och kallelse att vaccinera oss tidigt i april. Vi kunde inte ta till oss det på en gång, för jag hade börjat läsa, jag vet inte vad jag ska säga för mycket, men jag har i alla fall lagt ner hundratals timmar på det här för att försöka förstå och se det här. Så vi tackade nej den första tiden och tänkte, ja men vi har ju en tid kvar, det är väl bra, utifall att. Men sen tog man bort den tiden automatiskt från Region Uppsala till oss. Och det är vi väl rätt så glada för. Vi hade inte använt den i alla fall. Men det kräver otroligt mycket tid att sätta sig in i det här, förstå det här. Och man kunde ana ganska tidigt att det kom effekter som vi inte var vana vid. Och nu börjar det bli alldeles för många inte bra effekter. Så jag tycker riskgrupperna möjligen och de som har multisjukdomar, men försiktighet eller försiktighet. Var och en kan söka på nätet upplevelser för de som har, som är ganska unga friska men som har blivit fel.
Så jag bara, Camilla, det kändes
som någonting som jag tycker är så viktigt också, det är att de stora studier som har gjorts till var och en av de här vaccinerna som används i Sverige, Pfizer och Moderna och AstraZenecas. Jag har läst på lite sammanställningar om dem, bland annat kan man läsa om det i Sebastian Rushworths bok, som jag just nu har glömt namnet på. Kommer säkert få den sen.
Allt du trodde om covid som inte är sant, tror jag.
Någonting sånt. Ja. Men han har gjort en väldigt fin sammanställning av de tre stora studierna som ju vem som helst kan faktiskt gå in och läsa också. Och det man saknar där, det är ju att de har ju inte i någon större utsträckning testat på just riskgrupperna. Som ju då är de som hade, det är ju de som hade kanske behövt ett vaccin. Men det är inte de som man har lagt ner, alltså den stora testkapaciteten på. De har ju testats nu ute i samhället istället. Och pågår hela tiden. Och där är redan nu väldigt många dödsfall bland de äldre kopplade till vaccinet. Och det är ett jättestort observandum. För det var ju de vi skulle rädda livet på. Så, och det är någonting jag tycker att det saknas ju fullständig rapportering om både biverkningar och dödsfall i media. De är väldigt duktiga på att rapportera antalet smittade då, som är baserat på PCR och antigentester.
Mm.
Det är de noga med, och de är väldigt noga med att rapportera om dödsfall som är kopplade till covid.
Mm.
På det ena eller det andra viset. Mm. Men inga rapporter dagligen där man får läsa i allmän media om hur många människor har dött, hur många allvarliga biverkningsrapporter har kommit in eller har handlagts, för det är många som inte har handlagts ännu.
Mm.
Men av de handlagda biverkningsrapporterna så kunde jag i alla fall utläsa, när jag var inne och tittade för drygt 2 veckor sedan, att cirka 70% av de handlagda biverkningsrapporterna, de var allvarliga.
Mm.
Mm. Jag skulle kunna, om jag får, läsa upp vad som menas med en allvarlig biverkning.
Mm.
Om jag får.
Absolut.
En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller annan medicinsk viktig händelse. Så 70% av de handlagda biverkningsrapporterna var allvarliga. Och det kan vem som helst också gå in på Läkemedelsverkets sida och se. Och det får vi ju ingen rapportering om i allmän media. Vi får själv ta reda på de uppgifterna.
Mm.
Och då ska man komma ihåg också att det är ju också allmänt vedertaget att man tror att det är ett stort mörkertal generellt när det gäller biverkningsrapporter om alla läkemedel och alla vacciner.
Mm.
Och så skulle jag vilja nämna en sak till när det gäller det, och det är att det är tråkigt att prata siffror, men i det här fallet så kan det vara väldigt viktigt. Om det nu är så att det har kommit in mellan 60 och 70 000 biverkningsrapporter kopplade till covid-19-injektionerna i Sverige, då ska man komma ihåg att jämföra det med en siffra på 5 000 rapporter årligen för alla läkemedel och vaccin tillsammans. Så ser det generellt ut årligen. 5 000 totalt sett per år. Det har redan kommit in 60 000 eller kanske 70 000 i dagsdatum kopplade till enbart covid-19. Och det är ett stort observandum för att dra i bromsen.
Mm. Det året är ju inte slut än.
Nej.
Och det gäller ju för gemene man att ha de glasögonen på sig, så man inte tror att de många äldre män kanske får en hjärtinfarkt. Det kanske kan vara svårt att koppla det till injektionen då, till exempel. Så det gäller ju att ha rätt glasögon på sig när man kollar om vad som har hänt då.
Mm.
Sen det kanske inträffar först långt efter. De flesta i sjukvården tycker jag kollar den första kvarten när man har lite extra observation på patienterna innan. Innan de släpps hem.
Mm.
Och sen finns det, vi är ju så ovana att ens ställa frågan om vaccin generellt. Så jag tror inte att nu är jag ju inte inne i sjukvården just nu, men det jag upplever när jag pratar med kollegorna, det är ju att frågan ställs inte ens. Och nu har man ju dessutom slutat att ta antikroppstest när man kommer till sjukhus. Det gjorde man i början, men det gör man ju inte längre, så att då blir det ju inte heller naturligt att man ställer frågan om man kommer in för något annat.
Nej.
Så det...
Ja, alltså det ni pratar om, det är ju de här enorma skillnaderna man gör. Jag läste på i det Statistiska centralbyråns hemsida, tror jag, att majoriteten av dödsfallen i covid, jag vet inte om det stod 3 eller 4 underliggande sjukdomar.
Mm.
Har majoriteten av alla som går bort med covid. Och det står där att läsa.
Mm.
Och här så pratar du, Camilla, om att 70% av de här rapporterade har allvarliga biverkningar.
Mm.
Och det går att läsa.
Just. Det går att läsa.
Ja. Och söka den informationen.
Mm.
Ja. Jag försöker. Det är svårt att liksom ta in den här informationen, att vi ens är på en plats där det liksom uppstår någon form av kognitiv dissonans, där vi nästan ändå inte kan ha de här samtalen med andra. Jag menar, som i branschen och ändå upplever att det är liksom någon form av ridå.
Mm. Mm. Jag kan uppleva att det är en faktaresistens.
Mm.
För det vi känner jag försöker göra, vi försöker ju verkligen lägga fram korrekta medicinska underlag. Vi försöker lyssna till egentligen våra kollegor världen över. Det är både läkare och sjuksköterskor och vetenskapsmän och forskare som kan de här grejerna också, som inte får komma till tals kanske i allmän media, så att säga. Det är ju, vi tar ju inte detta, det är ju inte taget ur luften, utan det här är ju en hel del, alltså det är mycket fakta. Sen är det också farhågor då från andra människor som kan de här grejerna som jag tror vi har i åtanke, men väldigt mycket är ju ren fakta också, som vem som helst kan kolla upp. Som vi inte får gratis som information, vi får själv söka upp det, vilket gör att folk tror inte riktigt på det, eller tar inte in det. För att när jag lyssnade till, jag vet inte om ni hörde presskonferensen häromdagen med Stefan Löfven och Johan Carlsson och vår socialminister Anna Hallengren, och jag tappade räkningen till slut på hur många gånger de under de 40 minuterna uppmanade svenskarna att gå och vaccinera sig. De pratar inte om någonting med riskerna med det, att det skulle kunna överstiga nyttan av att göra det.
Mm.
De pratar ingenting om att medelåldern för att dö med covid-19 i Sverige ligger på 84-85 år. Siffror som är tillgängligt för alla på Statistiska centralbyrån. Det nämner de ingenting om. Eller att barn inte är de som blir allvarligt sjuka. Då har man ofta underliggande sjukdomar.
Eller att medellivslängden ligger på 82. Det är ganska spännande också. Mm.
Exakt. Exakt.
Mm. Allt det ni säger borde ju få folk att fundera, tänker jag. Men jag är fantastisk. Alltså, vet ni, det är nästan 600 personer som tittar. Det är helt fantastiskt. Alltså, så här, det kommer in så mycket kommentarer. Så att det finns massor med människor där ute som förstår liksom att det är något som inte stämmer.
Mm.
Men jag menar, det som är mest smärtsamt i allt det vi pratar om, det är ju barnen. Mm. Att man ger sig på barn och de blir liksom yngre och yngre. Och det har ju gått jättefort.
Ja, det har det gjort. Och jag vet flera oroliga föräldrar som är jätteoroliga för att barnen ska falla för någon sorts grupptryck.
Mm.
Och ta de här och få de här injektionerna när de är i skolan.
Mm. Det kanske inte är så lätt att säga nej när man är 16. Nej. Om alla andra kompisar tar den.
Just det.
Svårt även när man är yngre, för jag hörde att det var någon skola här som ska börja vaccinera. Om jag inte har liksom fel information.
12 från för riskgrupper har jag hört. Men det kan ändra sig.
Ja. Men jag ska inte säga någonting som jag inte har säker information. Men så fort som det har gått så tänker jag att snart så kommer de att börja erbjuda injektioner på skolor.
Mm.
Ja, jag fick ju skicka till mig. Karlbergsskolan erbjuder faktiskt vaccinering på skolan. Så. Fast okay. Det är ju då för tonåringar.
Ja. I vilken stad? Mm.
Jag tror att det var i Stockholm. I Karlbergs. Jag fick information skickad till mig här. Jag kan inte sitta och leta det nu för jag kommer inte hitta det. Men jag kanske kan lägga ut den som länk sen.
Jag säger en sak, att är inte det här en följd av att Världshälsoorganisationen ändrade begreppet om pandemi? För till 2003 då var det ju så att pandemibegreppet hängde ihop med en allvarlig smittsam sjukdom som leder till omfattande dödsfall. Det var ju pandemibegreppet fram till 2009 i maj. Då ändrades hela det pandemibegreppet och man uteslöt det här med dödsfall, utan att det var liksom en allmänt ganska stor smittspridning.
Mm.
Och jag tittade på ett program här som jag har även lagt ut på min Facebook-sida, där Tom Jefferson, en oberoende forskare, epidemiolog från ett väldigt högt ansett institut som heter Korsan. Han menar på att den här ändringen i pandemibegreppet, det gör att vilken säsongsinfluensa som helst som kommer årligen, nya, är en pandemi.
Mm.
Och det blir helt obegripligt att vi skulle ha en pandemi som är smittsam men inte en ökad dödsfallsrisk.
Mm.
För dödstalen är ungefär de samma, det går också att läsa ut.
Mm.
Sen är mycket kritiskt till det här att man kan när som helst uppkalla någonting för en pandemi, därför att det är hög smittspridning. Och det blir inte bra. Det blir riktigt dåligt. Och det är en av anledningarna till att vi lever i den här väldigt omfattande pushningen på att alla ska vaccinera sig.
Mm. Man kan ju undra varför de ändrade en definition av begreppet pandemi.
Ja, men vet du vad han säger på det här bandet? Han säger så här, vilka tjänar på det? Så säger han, forskaren Tim Jefferson, det är de som har någonting att sälja.
Mm.
Läkemedelsindustrin, alla tillbehör som tillkommer, forskare, institutioner. Mm. De som har någonting att sälja tjänar på att det blir en gigantisk apparat omkring detta. Men det kan inte folkhälsan.
Nej, det här är ju, känns ju som att det här är politik.
Mm. Mm. Ja. WHO har ju ändrat en definition till som är högst väsentlig. Och det är ju att man har ju plockat bort, när man pratar om flockimmunitet, så kan man säga att jag tror att det är under hösten förra året, alltså 2020, som man ändrade definitionen av hur flockimmunitet uppnås.
Mm.
För i den gamla definitionen så står det en kombination av att människor har haft en genomgången infektion och därmed uppnått immunitet. Eller att de har blivit vaccinerade. Men nu, enligt den nya definitionen av hur man uppnår flockimmunitet, så är det bara en vaccination som kan ge det. Så står det. Klart och tydligt. Och det tycker jag också är, det går ju emot allt vad immunologi heter.
Mm.
Och det borde vara väldigt många kunniga människor som reagerar på detta. Mm. Inklusive Anders Tegnell.
Mm. Och med tanke på att det är så många som har fått covid efter att de har fått sprutorna också. Så att det säger ju, det verkar ju inte hjälpa någonting.
Nej.
Men jag tänker, det är flera saker som får en att fundera. Jag menar, det är en hel kår liksom, med människor som är utbildade inom medicin och vård och omsorg. Och så tänker de här PCR-testerna och det du säger att man har ändrat definitionen. För det är väl någonting ni får lära er. Att det är bra med ett immunförsvar. Det måste ju vara det absolut bästa när kroppen kopierar och ett starkt immunförsvar. Och så bara tänker jag att borde inte alla inom den vårdsektorn bara rygga och säga, men det här kan inte vi ställa upp.
Det kan man verkligen tycka.
Det har blivit ett skällsord nästan att säga att man vill jobba med sitt immunförsvar eller att man faktiskt har ett. Så det är ju någonting som har kommit under den här perioden. Att man...
Men hur är det liksom, hur är det möjligt i skiftet? Jag försöker förstå. För det har ju ni har fått lära er det. Det är som att plocka bort en del av grunden, tänker jag.
Jag tror att svaret är rädsla. Rakt av. Rädsla, det kan liksom få förnuftet att fullständigt lämna rummet. Men det är där jag hoppas att fler börjar ifrågasätta och börjar tänka själv. Är det här rimligt? Är det här verkligen rimligt? Att vi inte ska lita på vårt eget immunförsvar och varför ska man ens behöva reflektera över att ta ett vaccin om man har haft en genomgången infektion och haft covid-19?
Så gör man väl inte annars, tänker jag, va?
Nej.
Man vaccinerar väl inte ett barn som har haft mässling?
Det finns ju ingen anledning.
Nej. Det är ju många som forskare som säger det, att... att en genomgången infektion är ju det bästa. Det är ju det bästa skyddet. Nu har jag inga referenser på det just nu.
Jag uttryckte sig för statsepidemiologen att bästa skyddet är en infektion.
För jag tänkte komma tillbaka till dig, Ingvar, att Ann-Katrin Engvall, hon säger ju väldigt, väldigt mycket om det här. Och hon har ju också uttalat sig i flera tillfällen om att när man har haft en genomgången infektion så är det inte så bra för kroppen heller att ta de här injektionerna. Och framförallt den andra sprutan talar hon om då.
Hon är ju immunolog och
virolog.
Doktor i molekylär cellbiologi är hon ju. Och hon gick ut och varnade 2009 och gör samma sak idag. Jag är inte inbjuden till massmedia eller rapporter aktuellt, inte på något sätt.
Ja, då fick hon ju i alla fall komma till tals någon gång. Nu så är hon ju, och trots, jag menar det visade sig ju sen att hon faktiskt hade rätt.
Hon hade rätt, men...
Så att hon borde ju vara inbjuden överallt nu, kan man ju tycka.
Så är det inte, tyvärr. Man kan ju lyssna till henne på nätet i Folkets Radio. Man går in på Folkets Radio och lyssnar där på podden så får man höra hennes egna ord. Så det här vi berättar här för er som är lyssnare ikväll, det här är ju saker som vi har fångat upp på sidan av allmän media. Ska vi veta det? Så det är ingenting som vi har tagit i luften, utan det här är verifierat, det går att söka referenser. Jag tror att en stor osäkerhet hos den stora befolkningen kommer att bli när vi är uppe i att man ska börja ta den fjärde, femte eller sjätte. Då tror jag att folk kommer känna att det är någonting som inte stämmer. Men då kan det ha hänt väldigt mycket på vägen dit. Men det är ju så det talas om idag, att det räcker inte. Det finns ju människor idag som sätter ut i sin profilbild att de är fullvaccinerade.
Mm.
2 injektioner.
Mm.
Så är det ju inte. Tyvärr.
Mm. Så jag vill bara lägga till Ingvar. Jag har också intervjuat Ann-Katrin. Nils Littorin har också intervjuat henne. Så det finns information där ute och hon är väl värd att lyssnas på. Alltså hon vet. Hon vet enormt mycket om det här. Ja, är det... Det är svårt att ta in att det är på det här viset.
Det var väl ingen av oss här eller ni som lyssnar som kunde tro att vi skulle vara i den här situationen nu 1,5 år senare. Jag kan bara tänka mig att det kommande året kommer att bjuda på väldigt många överraskningar och obehagliga sanningar.
Mm.
För någon gång så kommer det här inte att kunna fortsätta rakt av.
Mm.
Det är inte möjligt. Det är för många där ute på nätet nu som har kontakt med varandra, berättar de här sakerna och det bildas länkar mellan forskare, läkare, massor med folk på nätet som helt enkelt får bara fånga upp det här.
Mm.
Men det kommer bli ett väldigt tufft år. Så det är att stå med fötterna på jorden och vara vänlig mot folk som väljer någonting annat. Vi måste önska alla att det går bra för dem.
Mm.
Mm.
Jag har ingen i min obehagliga närhet ännu, som tur är, som har fått svåra infektioner eller biverkningar av infektionen. Men i andra tredje led har jag ju saker.
Mm.
Det känns väldigt svårt att höra de här berättelserna.
Mm. Så jag skulle bara vilja vända mig till dig, Lotta. Du är väl initiativtagaren till den här gruppen med sjuksköterskor som faktiskt har... Ja.
Ja, nej, men det blev ju eftersom... Jag kände mig väldigt ensam eftersom jag var en av få då som hade frågor och som... rotade lite djupare och letade upp de här länkarna och forskarna och så vidare. Så, och sen blev det alltså undan för undan att man, när jag inte kunde ställa några frågor utan att få några svar eller så började jag leta medsystrar helt enkelt. Så att... Och det här handlar ju inte om vaccinationer enbart på något vis, utan det handlar främst om samtalsklimatet mellan oss sjuksköterskor, skulle jag säga. Att vi måste, för att kunna stå för en säker vård, så måste vi känna att det är högt i tak, att vi kan diskutera även svåra frågor som inte... utan att få slängt massa epitet efter oss som inte är så trevliga. Utan vi måste kunna diskutera forskning och vad vi ser runt omkring oss utan att bli bortviftade och ifrågasatta direkt. Utan att man, för det här handlar ju om vetenskap och vad händer forskningsetiskt om vi går rätt in och gör saker när vi har fått fel instruktioner eller fel fakta inför att göra någonting.
Mm.
Och det var av den anledningen som vi började och sätta ihop en liten grupp här och den växer ju stadigt. Nu är vi 90 tror jag.
Så det finns ett behov, verkligen.
Oj. Och man märker ju det så fort någon kommer in i gruppen, så är det ju en oerhörd tacksamhet att man äntligen kan få prata fritt och diskutera olika frågor. Det handlar inte bara om det här, utan det handlar om allt. Att man måste ha ett samtalsklimat som är tillåtande och att man är vänlig mot varann och diskutera, även om man inte håller med om varann, om olika saker. Det behöver jag, så behöver det absolut inte vara, att man håller med om allt. Så funkar ju inte livet. Utan,
så, men det måste ju finnas en respekt.
Ja. Och det är det som känns så skönt att ha den här. Jag vet, jag skrev en gång, det känns ungefär som att komma in i kuddrummet på dagis. Liksom, att det blir så mjukt och fluffigt i vår lilla grupp nu. Att, istället för det här hårda klimatet som det är på många andra ute på nätet helt enkelt. Och, så.
Det är hårt. Bara för liksom en referens så såg jag en sak som florerade på nätet, ett vapen. Och där det stod att den här personen avsedde att använda det här vapnet mot de personer som väljer att inte ta den här injektionen. Och jag såg ingen liksom märke över den. Men 6 minuter efter att en släkting till min man hade lagt ut om en vän till deras familj, en 38-årig kvinna som en timme efter sprutan hittades död på toaletten. Och det står i den här lilla liksom, texten att obduktionen visar att hon dog av den. Och han avslutar allt vänligt med att säga att vi måste respektera varandras val. Så 6 minuter efter att den ligger ute så sitter det en liten logga över den texten. För mig är det så obegripligt så att så det råder ju liksom inte ett klimat som är det är inte så där det här mysiga kuddrummet som du pratade om. Mjukt och fluffigt.
Men det man blir ju väldigt censurerad när man försöker komma fram i så här offentliga forum.
Ja, det är jättesvårt.
Säger du, Camilla.
Det därför är det så skönt också att det är skönt att ha ett sjuksköterskeforum där är ett tillåtande klimat. Och det är skönt att vara med på någonting sånt här ikväll där man inte hela tiden ska stångas mot en vägg eller hata för döva öron. Utan de som lyssnar, de väljer ju att lyssna. Och att man får en chans att prata. Och prata till punkt. Känns jätteviktigt. Och jag tänker så mycket på att det är viktigt att vi tänker på det som har hänt i historien redan när vi är mitt i detta nu och med de uppgifter vi har liksom om skadeverkningarna som har skett redan och att det kanske faktiskt är så att det saknas indikationer helt enkelt för att göra de här massiva åtgärderna. Och det är viktigt att komma ihåg också när man har liksom misslyckats innan, när man har prövat nya läkemedel. Vi pratade lite om svininfluensan innan och det var ju jättemånga, det är många barn som lever med narkolepsiskador idag.
Det har ju hänt många gånger i historien. Jag tänker på neurosedynskandalen också till exempel. Så att vi ska inte tro att vi vet bättre idag.
Nej. Och det var ju liksom, det var ju så hemskt för att då var det ju många gravida kvinnor som tog det här preparatet som kallades neurosedyn bland annat då. Det hade några andra namn med, men neurosedyn är det känt som. Och de tog ju det som ett sömnmedel då för att det sades vara säkrare än andra sömnmedel. Sen blev det väldigt många både döda foster och missbildningar som människor har fått leva med efter det. Både i Sverige och i hela världen.
Jag fick skickat till mig av en läkare faktiskt en studie gjord då på sen man började ta de här injektionerna alltså upp till graviditetsvecka 20. Jag kommer inte på vad du Pia som är barnmorska, om fostret stöts ut innan vecka 20 så heter det någonting.
Ja, att det är ju innan vecka 20, efter vecka 22 så kallas man ju barnet för ett barn. Mm. Egentligen, annars så är det ju ett sent missfall innan vecka 22.
Åh, de här sena missfallen då, de har alltså ökat upp till 80%.
Ja.
Då är det en läkare som har skickat det här till mig.
Jag har ju också kontakt med många förlossningskliniker då. Det är ju många barn som dör i magen också. Mm. Sen vet inte jag vaccinationsgraden på de barn eller de mammorna.
Men utan att spekulera allt för mycket så har det skett en ökning.
Ja, enligt min erfarenhet. Ja. Sen har inte jag några siffror på det.
Nej. Och då tänker jag apropå så här, moral så jag menar inte en enda person borde ju råka ut. Jag menar nu vi pratar 60 till 70 000 inrapporterade vaccin
biverkningar.
Ja. Och då tänker jag att redan för ett antal tusen sen så borde man ju ha bara stoppat allting.
Mm.
Och nu det man gör är att län efter län efter län öppnar upp för att ge injektionerna till gravida. Och nu till mindre barn. Jag menar, jag får inte ihop det.
Jag skrev till Läkemedelsverket och ifrågasatte det här och jag sa vad händer? Hur kommer det sig att ni inte inför ett nödstopp eller rekommenderar det? För dels för att de hinner ju inte med. De hinner inte med den takten som biverkningsrapporterna kommer in. Så de ligger ju på cirka 10% hela tiden. I början var det nästan 12%, men nu ligger de ju på 10% av de inrapporterade som de hinner analysera. Men som svar så fick jag bara att nej, men vi håller på och omplacerar och rekryterar. Jaha, men det hjälper ju inte om man inte stoppar inflödet. Alltså, är det så här många som får biverkningar så måste man ju stoppa. Det har man ju alltid gjort annars. Så vad som händer just nu, jag vet inte. Jag förstår inte och jag kan absolut inte förstå varför inte fler bara sätter sig på rumpan och ifrågasätter det här. För det här är ju mer biverkningar än vad man har fått in sammanlagt för alla vaccin under åtminstone 15 år. Så liksom det går inte ihop att man inte tvärnitar det här.
Nej, men att göra det för den goda saken, jag tycker det argumentet håller ju inte längre.
Nej,
och inte när man med facit i hand, nu har det ju gått liksom, det har ju snart gått 2 år känns det som. Och när vi har mer fakta och vi har siffror och facit i hand och när WHO till och med har fastställt en global dödlighet på 0,15% ungefär.
Och när vi har bra läkemedel framför allt som är mycket säkrare än de här osäkra vaccinerna så finns det ingen anledning att fortsätta. Det är helt befängt.
Men de har ju blivit förbjudna. De har öppnat upp lite för det här i några länder.
De har de öppnat upp för.
Jag tror det är Indien och Tjeckien och Slovakien.
Nej, i Sverige också.
I Sverige sedan
några veckor. Jag gjorde en intervju med Magnus Burling för några veckor sedan. Och mellan intervjun mellan han och Hans Sigmark så blev de kontaktade. att helt plötsligt så fick de skriva ut ivermektin. Men alltså på egen risk då, alltså så läkaren får själv ta ansvar. Mm. Och jag tror att det är Skatol. Det här borde ju såklart ha liksom, alltså en annan variant av ivermektin som finns i ett danskt bolag. Som. Men vi har ju också hydrokloroxid.
Hydroxokloroxin.
Du ser, jag kan aldrig. Ja. Tack Camilla. Ja. Och båda de här läkemedlen är ju... 1975 vet jag att ivermektin kom ut. Och det andra är, jag har väl ännu fler år på nacken.
Ja, det är en gammal malaria-medicin som är liksom väl använd. Mm. Och det är ju många läkare använder ju det initialt. Och fick väldigt god effekt i en kombinationsbehandling också lite med... kan inte riktigt komma ihåg vad det är, zink och C-vitamin och så, men de räddar ju livet på många covid-patienter och har ju försökt att nå ut med det liksom, men har blivit censurerade rejält. Och sen förbjöd man ju också hydroxychloroquin att användas baserat på en, vad jag har förstått, en fejkad studie i The Lancet som sen The Lancet gick ut och dementerade att det var en, det var inte en trovärdig studie och bad sina läsare om ursäkt, men det, den första studien som inte var trovärdig, den fick ju massiv uppmärksamhet och ledde till att de förbjöd hydroxychloroquin. Men ursäkten och dementerandet av studien, det nådde inte ut. Och varför gjorde de inte det? För det tycker jag är, det tycker jag är hemskt. Och vaccinerna skulle ju inte fått lov att nödgodkännas om det, alltså om det fanns behandlande effektiva läkemedel, så hade det inte fått lov att godkännas, nödgodkännas. Och om det nu är så att det faktiskt fanns effektiva läkemedel, skolmedicinska läkemedel till och med att behandla. Jag vet inte vad man ska säga om det.
Att man ska gömma saker som fungerar.
Men jag har ju också förstått att det är många läkare som inte ens känner till de här läkemedlen.
Så är det nog.
Så. Ja. Så fler läkare
får väl säkert sina instruktioner från sjukhusledningen. Man kanske inte har tid att sätta sig in i en massa forskning. Oberoende forskning framför allt.
Får jag fråga, det här är, alltså, ni är fria att svara eller inte, men jag funderar. Jag har ju fått höra från olika håll att folk inom hemtjänst, inom vård, att sen hela den här apparaten drog igång så har man fått skriva på dokument att man faktiskt liksom beläggs med tystnadsplikt, att man får inte gå ut, man får inte ifrågasätta. Är det någonting som ni har hört eller är det bara liksom rykten? Eller
bara hört rykten, ja, och jag är inte inom sjukvården.
Nej, du jobbar ju inte på det sättet liksom, men
sekretess man ju alltid, men det är gentemot patienter. Sen tror ju inte jag att många arbetsgivare tycker väl inte att det är jättebra att bli ifrågasatt.
Jag har inte upplevt något sånt inom vården. Inte där jag jobbar har jag inte stött på någonting sånt där vi ska skriva på någonting eller där man har blivit liksom.
Nej, jag har inte heller skrivit på någonting.
Nej. Däremot finns det, upplever jag, en kultur av självklarhet att, att vi ska vaccinera oss och att vi ska bära munskydd. Nu har de lättat lite på det. Behöver man bara använda det i patientnära vård. Men det har ju varit väldigt höga krav på det. På det munskydd vi ser. Fastän att det saknas några riktigt bra vetenskapliga studier på att det har någon god effekt överhuvudtaget. Då kanske snarare att det ökar risken för att få bakteriella infektioner själv när man går runt med det och att man inte syresätter sig tillräckligt. Och då tänker jag också på barn som har många föräldrar som väljer att sätta munskydd på sina barn. Gamla som är, jag har sett hur många som helst gamla som blir körda i sin rullstol lite på stan av hemtjänstpersonal. Och de gamla har munskydd på sig utomhus. Liksom. Får inte andas i en frisk luft. Och det måste finnas ett medicinskt vetenskapligt underlag för att använda sådana här saker. Så att det inte blir kontraproduktivt.
Det har ju aldrig varit, alltså, som operationssköterska när man står med munskydd, då är det ju perfekt miljö. Det är luftväxlingar 30 gånger i timmen. Det är filter och du får ju, då kan du ju stå med munskydd. Men att sitta på en buss eller i trånga, varma utrymmen. Vi har ju hört väldigt mycket klagomål på huvudvärk och koncentrationssvårigheter hos barn i skolorna och så vidare. Alltså, det, och dessutom då kan man ju, alltså själva munskyddet i sig skyddar ju inte mot virus.
Nej.
Det är ju bara någon symbolhandling att ha på sig det här. Jag menar, står du i ett operationssår så är det ju avsett i första hand som stänkskydd. För att, och jag menar, allt åker ju ut vid sidan. Så behövde du hosta eller nysa när du stod och höll hakar i ett sår så fick man ju inte vända sig bort. För då flög ju allting vid sidan om. Så du... Och vad gör vi idag? Då sitter vi på pendeltåget och på bussen och hostar på varann istället för att vända sig bort och hosta i armvecket. Så ja, det finns ju ingen logik i det här, kan jag säga.
Nej, alltså, tyvärr tror jag också det blir så att, alltså, folk, det har jag ju sett, att man använder ju inte dem, om man säger, rätt heller. Det är av och det är på och man pillar på dem och tar ner dem lite grann så näsan syns och tar upp dem igen.
Jag tänker bara...
Att det blir ju en smitthärd i sig själv. Om man nu vill undvika någon sorts smittspridning så känns det som en rätt så dålig idé att så många går runt med munskydd.
Mm. Och en temperatur växer bakterier som mest. Det borde ju vara lite värme. Man blir lite varm när man andas i de här.
Ja. Och det är ju det studierna visar, att det ger ju bara negativ. Men från i maj förra året så kom det plötsligt lite studier som visade att det var positiv effekt av. Men det har ju aldrig varit så tidigare, kan jag säga. Utan det har ju alltid varit helt glasklart att munskydd är inget man ska ha utanför där man verkligen står. Som på en operation eller när det är...
Jag kan tänka mig att vården blir ju sämre eftersom man inte får till det. Alltså, det är ju jobbigt att andas i ett munskydd. Jag tänker man kan inte fokusera riktigt lika bra på patienten man har framför sig om man inte känner att man får tillräckligt med luft.
En annan fråga som jag har. Alltså, så här, jag bara funderar kring allt det här spritandet. Så jag var tvungen att besöka sjukhus i början på det här året med ett av mina barn, och barnläkaren som kommer in, jag har aldrig sett någon använda så mycket sprit någon gång. Alltså, alltså han spritade sig liksom ända upp i armhålorna nästan, och han spritar och tar sig i ansiktet liksom, så, med allt det här klägget och med munskydd. Och vi var ju där ganska många timmar. Och vi fick träffa honom flera gånger. Så tänkte jag, vad gör den här allra spriten med, alltså, huden som är vårt största organ? Alltså, det här är bara en fundering som jag funderat jättemycket på. Mm. Och vi pratar inte lite, liksom. Så tänker jag att man träffar många patienter i långa arbetspass. Mm. Och det är ju inte så jättebra saker i de här alkoholgällorna. Så det är bara, jag vet inte, det bara kom upp en tanke så.
Jag vet att många av mina arbetskamrater har ju mycket problem med händer och eksem.
Mm.
Sen har inte jag någonting bra på fötterna.
Nej, jag vet att vi ska ha det, men det var bara en tanke som jag hade. Jag tänkte framförallt inom vården. Jag menar, jag har ju hört hur det har ökat lavinartat, liksom spruckna, nariga händer också bland barn. Men jag tänker just inom sjukvården, där ni också uppmanas, för ni träffar patienter hela tiden.
Mm.
Så det kommer säkert studier på det också.
Ja, alltså jag kan tycka det, alltså inom sjukvården har jag inga problem med att man liksom handhygien, att man alltid måste tvätta sig och sprita sig mellan varje patient. Det är ju en självklarhet, men när det är på ICA och på dagis och överallt, det är ju där. Jag menar, det ska inte vara utanför sjukvården. Vi behöver... Vi behöver en intakt hudkostym. Det är ju det som är hela grejen med att bygga, liksom, ha det här immunförsvaret som har blivit något väsentligt nu då. Nej, men det är väldigt viktigt att behålla en intakt hud och inte sprita sönder den.
Ja, det jag bara ville liksom lägga till, det här var min egen observation. Mm. Men det jag observerade var liksom, det var inte så som jag upplevt tidigare. En läkare som kommer in och vi har ett samtal och sen så spritar han sina händer när han är klar. Utan under ett samtal på 15 minuter så spritar han sig 4 gånger. Alltså så här, det är bara så att det är som en rädsla för människor och för kontakt.
Någonting som är också viktigt att tänka på, det är ju att om vi ska återkomma till det här med immunförsvaret, att det är ju en självklarhet för oss kanske som jobbar inom vården att vi spritar händerna mellan patienter och så. Det tror jag är jättebra. Men vi behöver ju träna vårt adaptiva immunförsvar genom att utsättas för organismer, för virus och bakterier och parasiter. Så att skyddar man sig alldeles för mycket för det, från det ute i samhället, så får man ju inte den. Det är ju som att inte gå på gymmet och träna. Så sen kan du inte lyfta tungt längre.
Mm.
Det är samma sak. Vi behöver träna det. Vi behöver små doser oftare. Och det missar man om man spritar sig ideligen. Och jag tänker mycket på barnen där igen.
Mm.
Barn som inte får träffa, har kanske fått träffa människor i samma utsträckning som de skulle gjort annars.
Mm.
Och som kanske då ideligen ska tvätta sig och sprita sig.
Mm.
Hur kommer deras immunförsvar att se ut om några år? Det är bara en tanke jag har fått.
Absolut, jag håller med. Det är, under de åren, det är ju så oerhört viktigt att bygga upp sitt immunförsvar. Och jag menar, vad har vi fått? Alltså, vi pratar ju om det i gruppen ibland. Det här med vad har vi gett dem som förråd från sjukvårdens sida? Vad kan du själv göra? Det har vi inte överhuvudtaget berört. Utan det man har gjort är ju att lås in dig, sprita, var rädd.
Mm.
Och det är ju 3 väldigt bra saker som drar ner immunförsvaret då. Så istället för att ge bra råd om och att man själv har kontroll över läget, så att säga. Så gör så här. Var inte rädd. Jag menar, att vi skrämmer upp folk istället för att lugna. Bara där har vi ju ett jätteproblem. Att vi har ju verkligen inte gjort det vi ska när vi väljer att skrämma människor istället för att lugna dem.
För det vet vi ju. Det vet vi ju att rädsla drar ju ner.
Absolut.
Mm.
Det skapar ju stressreaktioner i kroppen. Det är inte gynnsamt för immunen.
Då blir vi sjuka.
Ja. Vi behöver vara ute i solen och få D-vitamin. D-vitamin är ju jätteviktigt för vårt immunförsvar. Det är ju ingenting som är nytt under solen i någon skolmedicin. Jag vet inte var den kunskapen har tagit vägen.
Men det är mycket som har försvunnit. Helt plötsligt så har väldigt mycket försvunnit, kan jag säga.
Och sen att återigen att alltså restriktionerna och rekommendationerna och åtgärderna, det måste liksom stå i proportion till det här virusets farlighet.
Mm.
Och med de fakta vi faktiskt har idag svart på vitt, så kan jag verkligen inte tycka att det står i proportion till virusets farlighet någonstans. Med all respekt för de som har blivit väldigt sjuka av det. Och som kanske får dras med symptom en tid efteråt. Alla de som faktiskt har dött med eller av det. Med all respekt för dem. Men man kan inte få tunnelseende och bara titta på detta. Vi måste titta på allt annat runt omkring oss också. Vad får det för konsekvenser om vi gör alla de här drastiska åtgärderna? Och jag skulle säga att konsekvenserna är för folkhälsan i stort. De är redan oöverskådliga.
Ja.
Mm. Och jag tycker det är så viktigt att man drar i bromsen och ändrar på saker så fort det bara går. Men då krävs det medvetenhet och att folk tar till sig liksom av den fakta som också finns ute. Och man får nog själv ta reda på det och lyssna till andra vettiga människor som är insatta i de här ämnena, som tyvärr inte får komma till tals i vanliga media. Så jag säger bara sök kunskap själv. Och sen ska man tänka kritiskt på alla håll. Det försöker ju vi göra. Det är jobbigt att få den här foliehattstämpeln så fort man försöker ifrågasätta om det här verkligen är medicinskt okej.
Jo, men där är vi ju redan. Att samtliga här kommer klassas som konspirationsteoretiker. Alltså där är vi redan, det är inget. Men jag tänker också att man sök själv. Jag menar, ni försöker själva tänka kritiskt. Jag menar, ja, om folk inte tror på det som sägs här, ja, men stöt och blöt. Liksom. Ta reda på mer. Det är ingen som sitter inne på hela sanningen.
Nej.
Men vi måste bredda liksom det här debattklimatet.
Exakt.
Jag är i alla fall uppvuxen i Sverige där det var så. Man fick höra båda sidor.
Och så brukar det ju vara i alla möjliga sammanhang att man har debatter. Det ingår ju i en demokrati. Men här finns ingen debatt. Här finns det bara en enda linje att gå på. Och det är en varningsklocka, tycker jag.
Vi är ju ändå upplärda på något sätt att man ska tänka kritiskt.
Nej. Sen så tror jag att vi som lever i Sverige, vi är ganska, så säger jag, vi generaliserar lite, men vi är nu lite fredsskadade. Vi är vana vid att liksom, vi litar till våra myndigheter och vi litar till politikerna och det som står i tidningen och vi litar till media. Och den tilliten, det kanske inte är jättebra att ha för stor tillit till det just idag, för att det gör att man inte ifrågasätter. Det gäller ju att de som faktiskt leder vårt samhälle talar sanning. Och ja, det finns många varningsflaggor som pekar på att det inte är så, tycker jag.
Ja, det är mycket som är fel.
Eftersom det finns så mycket annan information när det gäller detta som inte får lov att komma fram i vanliga media. Och det kan man undra varför det är så. Den frågan är viktig att ställa sig.
Ja.
Jo, det här med journalister idag kan man ju känna rent allmänt att man ställer inte så mycket frågor. Det saknar jag, att man inte tittar på om det kan finnas några intressekonflikter hos de som blir inbjudna i tv-sofforna hela dagarna. Och när man då väljer att inte plocka in en sån som Ann-Katrin Engvall till exempel. Ja, det är, jag saknar det, att man inte ställer frågor.
Sen är det också viktigt att man inte är jävig när man medverkar i sådana här sammanhang. Så de experter som har blivit utvalda och får lov att liksom representera debatten här, eller representera helt enkelt kunskapen som når ut. Jag har ju kunnat spåra att flera av dem har liksom andra intressen som är kopplade till läkemedelstillverkning och vaccinationstillverkning. Och då är man jävig, och då är det är inte okej. För då har man dubbla intressen i någonting.
Men det kommer ju inte ens upp. Jag menar, det känns ju som att man når inte. Det finns ju ingen journalist överhuvudtaget som tar i det.
Nej. Nej, där är censuren återigen. Men det går att ta reda på. Det går att ta reda på saker. Man får kolla upp dem lite extra på nätet helt enkelt. Det finns där.
Än så länge.
Än så länge, ja. En del finns där. Det är säkert mycket som inte finns där också, men tillräckligt mycket.
Ja. Är det någonting som ni själva liksom funderar på om vi ska lägga till? Eller har vi... Det går ju inte att tänka allt.
Det finns ju mycket jag skulle vilja att det kommer fram. Men som sagt, då får vi sitta här hela natten.
Ja, det jag skulle vilja bara säga, det är ju att som legitimerad personal är du skyldig att ta reda på fakta, och du kan inte skylla på att du bara följde order. Det skulle jag vilja framföra, för att får du fel information, alltså det är precis som vilken ordination som helst, du måste ha något slags kritiskt tänkande och börja fundera lite, kan det här vara rimligt? Finns det minsta känsla i maggropen, ja, men ta reda på lite mer då, så att du inte hamnar i en sits där du bara har gjort någonting för att du har blivit tillsagd att göra det.
Jag kan bara hålla med.
Vi kan ju säga det till alla tittare också, att det finns information om man vill söka. För den allmänna medierna har ju i princip samma linje. Men idag, nu, så finns ju det mesta att kunna titta på nätet. Det vi har sagt idag kan gå in på våra sidor. Vi lägger ut saker, och det är lättare idag än vad det var för ett år sedan. Att fånga upp vad är det vi behöver veta. För har vi upplevt att vi har tagit fel beslut, så är det upp till oss själva. Ingen kan ju så att säga vilja åt oss, utan vi måste vilja själva ta reda på. Och det kan ju vara så att det är lite obehagligt ibland att känna att man kanske har tänkt något inte helt okej. Så ta reda på mer, fråga dem som har någonting att berätta, och jag var inte rädda för det. För på något sätt så kommer skutan att vända. Det är jag övertygad om. Problemet är ju hur de som just nu rattar den här skutan, hur de ska kunna backa ett steg tillbaka. Taget.
Mm. Mm.
Det är en otrolig koloss som är på gång.
Mm.
Otroligt.
Mm.
Så tänk till en gång till innan det är slut.
Mm. Ja, det är bättre att göra det innan.
Mm.
Ja, jag menar, ställ frågor.
Mm.
Och där vi inte förstår, avvakta. Avvakta. Därför att de här vaccininjektionerna, vi kan inte med vårt intellekt fullständigt ana vilka konsekvenser när man in och arbetar på cellens, ja, absolut finaste nivåer. Vi kan inte ana med intellektet vart det är här. Men någonstans kommer det kännas inom oss. Fan, vi ska hantera det här.
Mm.
Mm. Och då är det dags kanske att avvakta.
Mm.
Mm. Jag väntar till studierna är klara i alla fall. Så.
Ja.
Mm. Ja, så vi inte gör våra barn illa.
Mm.
Mer illa.
Mm.
Här är många föräldrar som har beslutsångest.
Mm.
Mm.
Det är väldigt bra för dem.
Det finns ett bra uttryck. If in doubt, don't.
Mm.
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 Ja. Mm. Så är det.
Mm. Ja.
Mm. Ja, men helt fantastiskt. Jag menar, tack för er insats, tack för er tid, tack för ert mod. Jag är alldeles... jag känner mig väldigt, väldigt berörd av er. Det är en heroisk insats ni har gjort.
Mm. Ja, det är samma till dig.
Som ja, det är samma.
Tack så mycket. Mm.
Tack. Och ja, då tänker jag att vi avslutar dagens samtal. Så tack till alla tittare. Ni har liksom ständigt läget på en ström på nästan 600 personer. Det är... Det är helt fantastiskt. Så tack alla tittare.
Ja. Tack för att ni lyssnade.
Ja. Tack så mycket.
Tack. Ha det gott.
Tack.
Hej då.